Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Idag kommer två kvinnor från Alla kvinnors hus hit och vi pratar om mäns våld mot kvinnor och några andra personers våld mot andra personer. Vi pratar om mekanismer bakom våld, i våldet och hur man kan hjälpa till och hur det ser ut för skyddade kvinnor. Ungefär så. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Aldrig under en enda poddinspelning fått så många frågor som jag har fått till er.
Jaha, vad roligt.
Ja, men det är ju för att jag tänker att mäns våld är någonting som engagerar väldigt många. Och också mina följare är ju feminister. Men ni jobbar på Alla kvinnors hus. Vad är det?
Ja, dels är det ett skyddat boende för kvinnor, även män, som är utsatta för våld i nära relation. När man tänker kvinnojour tänker man nog på att det är framförallt kvinnor som bor där. Men det är, vår största grupp är ju barn. Vi har väldigt, väldigt många barn som bor på Alla kvinnors hus.
Men de kommer dit med sina föräldrar?
Alltid, ja.
Har ni, får man ta med sig djur?
Ja.
En riktig Karin Holmberg-fråga.
Ja, det får man. Absolut.
Ja. Men för att det är inte så vanligt att man får ha djur på boenden. Eller är det vanligare nu?
Jag vet faktiskt inte hur det är med andra, men det finns ju vissa speciella. Men vi har ju vissa lägenheter där vi tar emot djur. Jag vet inte att vi har sagt nej.
Vi ser att djur är en makt, en del i makten. Att, så det är därför vi tycker att det är viktigt att göra plats för djuren. Så vi har väl snarare ökat platser och möjlighet att ta med djur.
Och då kanske ni som lyssnar tänker sig, vadå, vad spelar det för roll för djur? Jo, men då är det ofta så att man kanske inte vill lämna sin abusive husband för att han kanske hotar att döda djuret eller kommer döda eller har dödat ett annat djur.
Eller hotar med att inte ge kaninen mat eller skicka bilder på djuret som lider till barnet eller till
det är
hustrun.
Väldigt vanligt, så.
Ja.
Men sen har vi ju en samtalsmottagning.
Ja. Dit man kan ringa och få ett kostnadsfritt bedömningssamtal kring sin relation och där vi jobbar med tystnadsplikt förstås och vi för inga journaler. Man kan vara anonym. Så det är ganska låg tröskel, så skulle jag vilja säga.
När kan man söka sig till de samtalen?
Jag tänker att man vet någonstans att man inte mår bra i en relation. Man känner det. Och då kan man på något sätt se lite grann att ringa till oss och få någon som lite orienterande samtal. Att kanske komma dit och säga att det känns fel när min partner kommer hem. Det känns obekvämt i magen. Han tar över livsutrymmet i vardagsrummet.
Så kan det vara.
Så att det är något som känns fel eller någon form av svartsjuka eller att man har en partner som säger gör vad du vill, jag stöttar dig, men när man gör vad man vill så blir det ofta konflikter eller tyst uteslutning. Det här psykologiska våldet fokuserar vi väldigt, väldigt mycket på. Det är ju väldigt omfattande.
Men för det är också alltid så det börjar, eller hur?
Ja, det är en förutsättning för fysiskt våld, psykologiska våldet.
Att kontrollen börjar så på något sätt?
Ja, det kan ju handla om psykologiskt våld. Det kan ju vara förvirring, man bestämmer saker, det skrivs som i sand. Ena dag gäller en sak, nästa dag gäller någonting annat. Att känna sig, jag tänker att hem ska ju vara den plats där man kan känna sig bekväm, sätta på sig på mysbyxor, sätta upp håret i en knopp och känna här är jag hemma och trygg och lugn. Tänk att leva i ett liv där du kommer hem och känner att där mår du dåligt eller känner du osäker eller
en krigszon.
Exakt.
Ja, och alltså jag tror inte att om man har lite insikt i så här jourverksamhet, då förstår man ju att att hemmet är ju en krigszon för så sjukt många kvinnor och andra personer, men främst kvinnor. Men jag tror man inte kanske riktigt fattar hur omfattande det är. Men ni har alltid fullt, eller?
Nej, det har vi inte.
Inte?
Nej.
Det låter ju underbart.
Eller, gör det. Det kan ju vara tvärtom också.
Att de borde
varför
komma till
er. Man inte placeras, man kanske borde komma till oss oftare. Så är det. För det är en kostnadsfråga också för socialtjänsten.
Och vem är det som bestämmer vem som får komma till er och liksom gömma sig hos er?
Det är ju socialtjänsten. Och då är det antingen socialtjänsten själva som fattar det beslutet att kvinnan behöver skydd. Eller att kvinnan kommer dit och ber om skydd. Jag kan inte gå hem. Eller det kan också vara så att kvinnan inte är intresserad av skydd, men att barnhandläggarna på socialtjänsten anser att barnen måste flyttas från hemmet, och då kan barnen bli omhändertagna och då följer mamman med, så att de kommer till oss.
Det känns som tyvärr ett vanligt scenario.
Ja, det är inte helt ovanligt. Nej.
Och det tycker jag, det är som om man inte är då feminist och det är ju alla som lyssnar på min podd, men för de andra. Nej, men om man inte är feminist och inte har liksom koll på kanske normaliseringsprocessen och sådär, så är det ju många som undrar, varför går hon inte? Det finns ju jättemånga bra böcker man kan läsa. Den boken heter väl det, Varför går hon?
Varför går hon, ja, precis.
Ja, precis, med Karin Holmberg. Gud, jag älskar Karin Holmberg. Fan, den här hjältinnan.
Det kan vara oerhört farligt att gå. Och sen tänker jag att fokusera så mycket på varför kvinnor inte går blir lite förlegat. Snarare sätta fokus på varför förövare väljer att utsätta. Och många personer väljer ju att gå. Går samtal hos oss, vill lämna, gör allt för att lämna, men blir inte lämnade i fred. Att det där vi har ett problem.
Verkligen.
Förövare kan ju överträda kontaktförbud. Alltså, och liksom, och bo skyddat och ändå inte få vara i fred. Så att det handlar inte om det.
Nej, att kvinnor, men varför inte går. Slår ni?
Ja.
Varför kan ni inte bara sluta slå och våldta kvinnor?
Ja, det skulle underlätta.
Men det är ju, fokuset har ju varit alltid på kvinnan. Varför går hon inte? Att hon får även ta ansvar för det.
Just det. Sant.
Kan inte ni förklara normaliseringsprocessen lite?
Det är att det successivt blir normaliserat, det man utsätts för. Det blir aldrig normalt att bli kallad okvädningsord, eller kanske att ens partner kallar en hora, fitta. Det blir ju ingenting som är så pass normalt när man går till sin arbetsplats och berättar för sina kollegor. Men det blir normaliserat i hemmet. Att där i hemmiljö så blir det så här, om jag kommer för sent eller jag inte ställer upp på vissa saker, att jag får höra de här sakerna.
Ja, eller kommer det tid, men ändå.
Ja, att alltid, precis, att leva i en atmosfär och att jag aldrig går att göra rätt. Det är väl lite det. Det är väl en sån här nyckelbegrepp som vi jobbar med. När man inser att vad man än gör så...
Och sen att, precis, så att våldet accelererar och blir grövre, och då kanske det som från början är en örfil eller blir kallad för fitta, det är ingenting jämfört med att kanske då bli utsatt för grovt sexuellt våld, vilket vi ser väldigt mycket nu ökar hos de stödsökande. Så, och då blir det lite mer normalt. Nej, men det var ingenting, det var lite tjafs kanske bara. Så man måste gräva lite, vad betyder tjafs, vad betyder bråk.
Precis.
Ja, men också att alltså, den erfarenheten jag har, att många kvinnor kan tycka att, inte att det är skönt att få stryk såklart, men att när det är över så kan mannen bli, be om ursäkt, att, liksom, att det har legat i liksom luften så länge, snart för stryk, snart för stryk. Om man har fått det, då är det över för en liten period. Och han kanske blir... liksom, han blir kanske ursäktande och lite varm.
Det här våldscykeln, alltså, det är ju den här växlingen mellan våld och värme. Som det, och där kan ju vissa kvinnor då kanske provocera fram också våldet. För att man känner att det stegras. Det finns en spänning som ökar, ökar, ökar.
Men sen vet vi också att den här våldscykeln, att det blir, det accelererar ju också. Att det kan vara mycket mindre som krävs för en våldshandling. Och de här... försoningstiden blir kortare. Och sen får vi inte heller glömma bort att alla kvinnor utsätts inte för fysiskt våld. Nej. Utan att den här cirkeln kan ju också innebära att man faktiskt inte utsätts för fysiskt våld, utan att det är ett ständigt psykiskt våld eller sexuellt våld. I normaliseringsprocessen också så finns ju det här begreppet livsutrymmet. Ens privata sfär, hur den sakta krymper. Och det sker ju också på det här psykologiska sättet. Att man lever ofta med någon som tycker att man ska vara social, göra saker och göra karriär, men att omöjliggörs på olika sätt med olika handlingar.
Det gör ju Karin Holmberg en väldigt bra illustration av när hon står med ett A4-ark och bara river av. Mm. Till slut så har man bara en liten, liten, liten plutt kvar.
Fast nu ser man inte ditt, nej, ditt rivande här.
Nej, men ni kan ta upp ett A4 och så river ni av och så tänker ni, jag är Karin Holmberg.
Ja, precis, jag är Karin Holmberg. Så drar bort en liten bit. Du får inte umgås med dina vänner.
Mm. Det är det.
Du får inte ha de här kläderna. Jag gillar inte att din mamma pratar så här om mig. Ba, ba, ba.
Eller umgås med dina vänner, men så är det grinigt när du kommer hem från dina vänner.
Ja, men, eller också... som man har upplevt många gånger att så här, alltså, dina kompisar, de är liksom inte bra för dig, de är inte schyssta.
Du är så konstig varje gång du har träffat din kompis.
Gud, fy fan, alla de här jävla kararna. Ja, jag får säga det här för det är min podd, det är inte mer med det. Nej. Men det är liksom, man behöver inte ens ha jobbat på en show för att ha upplevt det här, för att om man har liksom kompisar som lever i straighta förhållanden. Jag vet inte hur många av mina kompisar som har varit med om det här. Mer eller mindre. Mm. Jag har haft det supernära mig själv. Och då såg jag inte ens det. Mm. Så jävla blind var jag. Jag tänkte, fan, varför vill hon aldrig träffa mig? Det är så jävla konstigt. Mm.
Men det är ju viktigt också att komma ihåg att även män utsätts. Och då är det ju även för fysiskt våld. Vi har ju i perioder haft ganska många män. Vi hade ju 3-4 stycken. På en och samma gång. Nu var det ganska länge sedan. Men det är viktigt att komma ihåg att våldet finns ju inom samkönade relationer och män mot kvinnor och kvinnor mot män. Även om majoriteten naturligtvis är män mot kvinnor och män mot barn. Många av våra barn är också väldigt utsatta.
Men ni är unison, va?
Mm. Ja.
Ja. Jag är typ redaktör för Rocks kvinnotryck, ett nummer.
Jaha.
Och då intervjuade jag Karin om liksom om våld i samkönade förhållanden och liksom, jag tror om vi liksom drog det lite enkelt att det var att med lesbiska så är det alltså vanligare med psykiskt våld, med bögar är det alltså allting börjar med psykiskt våld och sen så med bögar är det liksom går det snabbt över till sexuellt våld och att, men att det ser patriarkatet finns i alla slags relationer. Men hur har ni fördelningen, är det många straighta män som är hos er?
Ja, det har vi haft. Både och. Många pappor med barn. Och då är det ofta missbruk, kanske hos mamman, eller psykisk sjukdom i grunden.
Mm. Och vad är det med de här straighta männen då som slår sina kvinnor? Varför slår de? Är det missbruk och psykisk sjukdom, eller är de bara män?
Jag jobbar ju på boendet och har samtal där och tycker att väldigt många av de männen som är där har ju någon form av psykisk ohälsa. Kriminalitet.
Alltså du menar alltså männen som kvinnorna gömmer
sig från? Ja, precis. Att det finns väldigt mycket.
Och jag tror att jag ser mindre av det på samtalsmottagning. Att det är mera etablerade män i samhället med vanliga yrken, IT-tekniker och egenföretagare. Alltså vanliga män och... där de lever ut och sätter ganska jämställda relationer. Men att det förekommer och det här våldet.
Och det ser vi ju hos oss också ibland.
Mm.
Men ofta är det ju också så att är man lite mer etablerad så har man kanske andra lösningar. Att man kan bo på... man har andra resurser att lösa sin situation om man behöver fly och gömma sig. Så det är väl därför också. Så det är väldigt svårt att dra några slutsatser, generella slutsatser, för det ändras.
Man kan säga att en vältalig, välformulerad, välutbildad man kan vara mycket svårare och farligare förövare.
Gud, ja.
Man lyssnar på honom, socialtjänst lyssnar på honom, alltså det blir, och lever man i en relation med våld som utsatt så mår man ju inte bra och blir ju skör och kanske inte kan framställa sig som speciellt ordentlig eller duktig eller förmögen. Och då blir makten där ännu svårare.
Ja, då kan han ju tuta i socialtjänsten vad som helst.
Absolut. För vi vet ju liksom att kvinnors handlingsutrymme är mer begränsat än mäns. Eller mödrars gentemot fäders. Mm. Det är sånt vi ser liksom.
Mm. Hur kom ni in på att jobba på med liksom den här frågan?
Jag brukar tänka så att jag var ganska ung när jag började få inblick i våld i nära relation och fick så här, som jag brukar beskriva, könsglasögon tidigt.
Mm.
Det var ur teoretiskt perspektiv i universitetet, men sen kom jag i kontakt med Alla kvinnors hus tidigt 90-tal och var volontär, då hette det jourkvinna.
Mm.
Så att jag kom in den vägen och har liksom varit engagerad oerhört många år. Men det är väl lite grann också. Jag har ju också fått vara med om en utveckling. Det är som du sa, Anneli, att lite grann, att ibland har vi inte placeringar. Man tänker, kan det vara så att det blir bättre i samhället? Men så ser det ju inte ut. Mm. Och då kan jag känna att jag är på samma plats, men jag är med om en organisation som växer, för att vi behöver växa via bra saker. Och det är samhällsutveckling jag är med i. Och jag har svårt att inte se, jag har svårt att se vad jag skulle kunna göra istället när man redan jobbar med någonting så viktigt. Och sen är det väldigt psykologiskt intressant.
Mm.
Men det är klart, det är många år och med glasögonen sitter där.
Men vilken slags, nu har jag ju, tänker jag mina fördomar direkt om det, har löst genus?
På min tid, när jag är så pass gammal, så heter det inte genus.
Nej,
så.
Det heter något kan,
annat. Ja, precis.
Men vad har du för liksom feministisk bakgrund?
Jag har läst feministiska studier, heter det då.
Oj, oj, oj.
Men det läste jag redan i väldigt länge sedan, i Köpenhamn faktiskt. Så att jag har liksom absolut feministiskt förankrad, definitivt.
Mm.
Så är det. Och det har man ju med sig även som privatperson, och hur man fostrar sina söner och livet i övrigt. Så är det ju.
Och Anneli?
Jag har inte jobbat med just våld i nära relation lika länge som du. Men jag jobbade med missbruk innan. Mm. Och jag blev också väldigt tidigt, fick upp ögonen för att det förekommer våld. Och det på nära håll, när jag själv växte upp.
Mm.
Och det är väl mycket det som har drivit mig också i mitt arbete och överhuvudtaget.
Mm.
Att man på något sätt... ja, fortsätter. Och någon som frågar mig, ska du aldrig sluta att vara i våld? Men nu är man ju på ett annat sätt. Och det handlar ju om just den här psykologin, alltså att förstå. Försöka liksom den här mekanismerna. Vad är det som får människor att förändra sig? Det var ju likadant med missbruket där. Att man, det är intressant att se. Människan har en sån enorm kapacitet till förändring. Och att det finns liksom... Det kanske låter lite konstigt, men det finns någon form av tjusning liksom i att få vara med på en liten, liten del i en människas resa.
Tycker jag inte låter konstigt alls.
Och den, och just att man gör någonting viktigt också, det tycker jag.
Ja, men också tänker jag när man jobbar med mäns våld som, alltså, på det sättet, att vad fan ska man göra annars när man har sett det där?
Sen tänkte jag så här någonstans också, som jag brukar säga till en kollega, att Hur länge man jobbar med frågan så hör man alltid nya saker. Hur en förövare kan vara extremt fantasifull i sitt sätt att förgripa sig.
Mm.
Och det blir också någonting att man behöver väldigt många års erfarenhet också för att kunna hänga med i att göra förändring.
Mm.
Det kan vi ju slås av att hur... Herregud, det har vi inte hört. Det var också ett sätt att på något sätt förminska eller förnedra eller...
En sak som jag tänker, som ofta kommer upp tycker jag, är hur många män kan kontrollera kvinnors utrymme genom att kontrollera vad de har gjort på sin telefon eller på nätet. Och där har ju liksom jouren har blivit så bra med att om man går in på liksom alla ers hemsidor så finns det en knapp, lämna. Så syns det inte på liksom webbsök. Och att om man ringer er så syns det inte på telefonräkningen.
Men jag tänker så här liksom att det som är det mest hårresande, det är väl att göra små saker i vardagen som blir stora konsekvenser. Nu bara kommer jag på en sån här sak som en kvinna sa i förbigåendet. Hon hade aldrig någon privat sfär i sitt liv, och det kan vi väl förstå att det kan vara svårt så i allmänna lag, men att han hade skruvat bort lås på toalettdörrarna. Och det är ju en sån där sak som, det är klart att det går att gå in i dusch och vara i fred, men det blir ju inte samma sak att veta att jag kan aldrig låsa om mig någonstans. Sådana saker, så här små saker.
Som är helt sjuka i huvudet.
Ja, jag hade en kvinna för många år sedan när jag jobbade inom missbruk som berättade det här som är lite gaslighting. När man försöker få kvinnan att tro att hon är galen.
Mycket så.
Genom att flytta på saker, sätta på spisen. Mm. Oj, du har glömt att säga att hon inte har låst dörren och lite sådana här saker. Där hon börjar tvivla på sig själv och är jag galen eller stämmer det här?
Ja, men så här gaslighting, precis. Jättebra så att man bestämmer den här jämställda relationen då, att det är han som ska hämta och hon får jobba över och ha en lite mer tid på jobbet. Och så ringer pedagogerna och säger hallå, Märta är inte hämtad. Var hon ringer upp sin partner som säger du skulle hämta, har jag aldrig sagt. Jag har väl bestämt. Och då tar på sig det, men gud, det är jag som är dålig mamma som inte hämtar Märta. Hur tänkte jag nu istället för att bli, hallå, vi har bestämt. Och det här liksom i ett större perspektiv.
Men för gaslighting är väl, alltså tänker jag för allmänheten, ett ganska nytt begrepp. Mm. Men det förklarar så sjukt mycket. Mm. Den manipulativa, psykiska jävla terror. Mm. Som kan vara allt från ganska alltså light till alltså riktigt psyk. Mm.
Och det här som du tog upp med telefonerna, det, idag är ju väldigt lätt för en förövare att ha kontroll på sin kvinna då. Mm. Just via telefonen.
De hittar din iPhone.
Ja, precis. Just och inte bara det, det finns också andra spionprogram som är väldigt svåra att hitta. Som kvinnan själv kanske inte ens vet om att han spionerar. Så att när man kommer till oss, då får man ju lämna både iPad, dator och telefon. Och så får man en sån här lånetelefon, Nokia-telefon, på grund av just den säkerheten. Och det är ju, jag menar, det, den branschen och den världen är ju så ny. Det händer saker hela tiden. Vi hade ju ett barn som av olika anledningar ändå fick tillåtelse att spela ett spel på sin mobil. För att han klarade helt enkelt inte av att lämna ifrån sig. Mm. Vilket innebar att han spelade det här Pokémon Go. Sätt så visade det sig då att då kunde förövaren hitta dem via det. Så nu gick det bra. Vi kunde flytta familjen innan han dök upp. Men, men att vi också lär oss hela tiden. Ah, okej, okay, så här. Man måste vara på alerten.
Ja, det är, och det är ju livsfarligt för familjen. Men också för alla andra som bor på det boendet. Och för er som jobbar där. Får ni ofta besök av liksom förövarna?
Nej, det får vi faktiskt inte.
Gud, vad skönt. Och vad beror det på?
Jag vill ju tro att det beror på att kvinnorna som kommer till oss faktiskt inte avslöjar var de bor. Och att de få personer som känner till var de bor, att alla ändå håller tyst om var det är någonstans.
Ser ni liksom när kvinnorna kommer in och jag har ju insyn eftersom en kompis, nära vän till mig, jobbar på en jour. Jag har haft många kompisar som har varit, jag har jobbat lite med sådana verksamheter. Mm. Hur är kvinnorna med varandra? Hittar de varandra, berättar de för varandra, jämför de? Hittar de någon slags stöd i varandra?
Ja, men det kan de absolut göra. Men det är också väldigt individuellt. Det är ju individer som kommer till oss med olika personligheter. Mm. Och är man social person innan så är man en social person även hos oss. Mm. Och tvärtom. Så att det är väldigt olika. Och många väljer ju att hålla sig lite för sig själva. Och sen att det kommer också människor från olika länder. Ibland kan det vara språksvårigheter som gör också. Men absolut, det är många som finner varandra och vi hör och träffar på att de har fortsatt att umgås efter och så. Och många gånger är det ju så att som kvinna och levt länge i en våldsam relation så tror man ju att man är unik, att man är själv. Och när man kommer in på ett boende så får man träffa andra som har varit i samma situation. Man får prata med oss och börja förstå att oj, det finns ord för det här. Det här är någonting allmänt som händer oss alla på olika sätt som drabbas av det här. Så att det blir ju en öppning.
Hur ser liksom samtalen ut med kvinnorna? Jag tänker att de är såna spillror när de kommer till er.
Ja, alltså först och främst när man kommer till ett skyddat boende så är det egentligen det som först behöver göras. Det är väldigt mycket praktiskt. Mm. Vi brukar, de får en kontaktperson och som hjälper dem med sekretessmarkering, polisanmälan om inte det är gjort, eventuellt skilsmässoansökan, kontakt med advokat och sådana saker och mycket möten med socialtjänst och så. Mm. Och sen efter någon vecka, då kommer de till mig och börjar ha samtal. Och då är ju Åsa en av dem som har varit med och utarbetat vår samtalsmetodik. Mm. Så vi utbildar ju även socialtjänst och människor som arbetar inom det här. Så det är ju du lite bättre
och på att
berätta.
Och sen erbjuder vi gruppsamtal. Mm. Och det är väl ett väldigt bra sätt att bearbeta våld, att absolut prata enskilt. Men att sen få ha möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter skulle jag säga att de mest optimala sätten att bearbeta. Dels då blir det ju en möjlighet att dels att prata utifrån sina egna erfarenheter, men också få möta andra i att skuldförflyttning, förminska skuld, prata självkänsla, få spegla sig i andra. Då vi jobbar med våra grupper med dels en del av av grupptimmen är ju att prata om vad är våld i nära relation och vad gör det med en att leva med dessa konsekvenser av våld och få utökad kunskap, men sen också att få bearbeta tillsammans med andra.
Mm.
Så jag skulle verkligen vilja att fler söker sig till oss för att gå i grupp. Jag kan förstå att det låter skrämmande. Jag vill inte sitta där i en cirkel och prata om mig själv. Men det blir väldigt bra att få den möjligheten att göra det. Även om det har gått några år spelar egentligen ingen roll. För att det är sina allmängiltiga ämnen som sorg över relation. Som
och
har
skam
definitivt. Självkänsla. Mm. Sådana saker.
Jag har en gammal kompis som... Hon var så fuckad från en relation som hon hade som tonåring. Och alltså hur många år efter som helst. Alltså kanske 15 år efter så fick hon gå på Alla Kvinnors Hus i terapi. Alltså gruppterapi.
Mm, mm. Och det skulle jag verkligen vilja säga till alla som lyssnar nu. Att är det så, för vi har ju olika grupper. Vi har ju grupp för sexuellt våld. Vi har grupper för 55 plus.
Ja, jag såg det nu på er Instagram. Mm.
Precis, och... för våld i nära relation. Så att kunskapen som finns hos oss, den är ju, vi är ju Sveriges äldsta kvinnojour. Så vi är ju över 40 år gamla, samlad kunskap.
Ja, det är otroligt, det är Nobelpris alltså.
Eller hur?
Gud, ja. Fast det är bättre än Nobelpris, det är bara ett annat pris som är jättebra att få.
Verkligen. Men, och jag tänkte, det är en sak som vi inte har varit inne på, för att... vi har ju också en volontärverksamhet som också tar emot telefonsamtal på kvällstid mellan 6 och 8 och mellan 11 och 3 på helger. Och det är ju många som kommer till mottagningen via där, att man kanske först ringer för att liksom prata och sen då hänvisas vidare till er på samtalsmottagningen. Mm. Så man kan ju gå via den vägen också och få lite...
Och de som är volontärer, vem är de? Vad har de för utbildning och vad kan de bistå med?
Men de är alla möjliga människor som gör det här volontärt. Och de får ju en utbildning från oss som är på 5-6 tillfällen. De får lite juridisk bakgrund. De får vad är våld. Vad polisens arbete, socialtjänsten. De är inga proffs. Däremot så lyssnar de. De har ett... empatiskt öra och kan hänvisa vidare då till oss på dagen eller till socialtjänst om det skulle vara. För att det är, som Åsa var inne på i början av samtalet, det här med att kvinnorna känner ju ofta att någonting är fel.
Mm.
Men samtidigt som den känslan finns att det är någonting som är fel, så finns ju tvivlet på sig själv.
Mm.
Därför att man lever i en sån skruvad livssituation som man litar inte riktigt på. Men vänta, är det här verkligen någonting?
Mm.
Är det här... nej, men jag kanske överdriver. Det kanske är jag som bara behöver...
Jag är jobbig.
Ja, precis. Jag är jobbig och jag har ju PMS eller vad som helst. Att man lägger skuld, men det är väldigt lätt att lägga skulden på sig själv. Så därför är det bra då kanske att man kanske slår en signal och får just höra nej, men du har rätt. Lyssna på dig själv.
För jag menar, man behöver inte leva i ett misshandelsförhållande för att liksom vara kritisk. Vi kvinnor är uppfostrade att liksom vara kritiska mot oss själva.
Ja,
och också ta så sjukt mycket ansvar i alla sociala relationer.
Mm.
Så att vi har ju inte den bästa förutsättningen, om man säger så.
Nej.
Under huden.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men den vanligaste frågan som jag fick då när jag bad mina Instagram-följare om frågor till er var, hur fan pallar ni? Kanske inte riktigt den formuleringen, men det undrar jag. Hur pallar ni?
Jag tänker att väldigt mycket handlar om att ha en förmåga att kunna lämna ifrån sig när man går från arbetet, att vara professionell där och då. Men sen tror jag också att vi är väldigt duktiga på att ta hand om svåra saker. Det finns ju ganska mycket humor, ett förhållningssätt. Så. Men det är klart att det är ju svårt att backa hem fullständigt från jämställdhetsfrågor. Mm. För det finns ju runt om oss hela tiden. Och jag kan ju känna det också att jag kan ju definitivt höra svåra saker på mitt jobb. Men när jag sitter hemma privat i soffan så är det väldigt svårt att se våld mot kvinnor i tv-serier, alltså kvinnor alltid som offer, alltså hela den där biten, det kan vara väldigt
tungt. Inga krimpoddar för dig?
Jag kan känna mig väldigt matt och mätt på det, men yrkesmässigt är det någonting annat, men det där kan jag känna att nästan kvinnor alltid ska det är svårt
stycka. Men jag tänker, för att ni är ju med om så mycket, alltså livet är ju så skört på era arbetsplatser. Jag tänker att många kommer hit och kanske har blivit knivhuggna eller liksom misshandlade och så kommer de till er, att det är liksom, det är som att ni har döden uppe i ansiktet hela tiden.
Alltså där skulle jag nog ändå vilja säga, när det är väldigt uppenbart fysiskt våld, precis som det du beskriver, då blir det ju ofta så att en rättsapparat kommer igång. Mm. Det jag kan tycka är mer frustrerande, det är då kvinnor som lever i omfattande sexuellt våld eller psykiskt våld, där det faktiskt inte polisanmält. Jag jobbar oerhört mycket med mörkertal. Siffror är ganska ointressant för mig, för nästan alla kvinnor jag träffar är det berömda mörkertalet. Mm. Så att jag har ju svåra saker som aldrig kommer till polisens kännedom. Och det kan jag snarare då tycka är svårt att... Det är mer frustrerande.
Precis, ja. Nej, men jag kan ju skriva under på allt det du säger, just det här att jag tittar inte heller på våld privat och så. Och jag tänker också att det har att göra med en rutin. Att man jobbar med människor, jag jobbar med människor, jag tänkte på det i morse, i 44 år. Så man har ju tränat väldigt mycket på att lämna jobbet på jobbet. Men det, ibland kommer det, jag vet att jag vid ett tillfälle stod framför ett barn, och jag jobbar egentligen inte med barn, utan jag hamnar i en situation som var väldigt svår. Och där jag liksom nästan kunde se mig själv utifrån, och där jag tänkte så här, om jag hade sett den här scenen på tv nu, då hade jag storgråtit. Men nu händer den mig i verkligheten, och då måste jag agera. Så att det är ju precis att man har en professionell person och en privat person.
Men all den ångesten som ni har på er arbetsplats, vad gör ni av den? Går ni också i samtal?
Men vi har handledning. Ja. Och sen så skrattar ju vi enormt mycket på boendet. Och det gör ju ni där nere också. Och varje gång, vi har ju mycket gemensamma saker. Så att humor är ju det bästa vapnet för att stå ut. Att man kan skratta och skämta.
Vad skönt. Men när ni pratar om liksom det sexuella våld, kan inte ni berätta lite hur det kan se ut? För att jag tycker det är bra med detaljer.
Ja, men sexuellt våld i nära relation, det är ju det du frågar om nu. Då är det ju kanske väldigt, väldigt mycket så här, vi skriver 2020 nu, och ändå så förekommer ju väldigt mycket det här vi beskriver som husfri sex. Man ställer liksom upp för att det ska vara en relativt harmoni hemma. Tjatsex, som en kvinna sa till mig. Jag sa nej, men sen sa jag inte nej flera gånger. Nej. För att jag vill ta konsekvenserna av det.
Och då är ju inte det sex, då är det våldtäkt.
Precis, ja absolut. Vi pratar ju då om ömsesidighet och bra känsla och samtycke när vi pratar om de här sakerna. För de flesta kvinnor som kommer till oss pratar ju inte om att de är utsatta för våldtäkt i sin relation. Nej. Men när man börjar prata om vad det kan vara, så skulle jag säga att 9 av 10 har erfarenhet av det. Och det kan ju också vara att man lever med en person som aldrig vill heller. Man får höra att man är ful eller inte har några bröst kvar för man har ammat bort dem eller luktar illa eller så. Att leva, men att också kan vi möter ju också mycket kvinnor som lever i sexualiserade hemmiljöer. De här vardagssakerna, man plockar ut en diskmaskin eller dammsuger, plockar upp en legobit, så har man en partner som ska daska sin penis och trycka och klämma helt utan samtyckeskontext, att man blir sexualiserad, precis som jag beskrev om det här
med maktgrej.
Och då får höra att man är tråkig, som inte tycker det är lite kul, att det är lite sådär busigt. Mm. Fast nu är det inte busigt, nu plockar jag upp Lego. Så. Mm. Alltså det är där att...
Och gärna sen, inför barnen också.
Absolut. Mm, absolut. Barn är ju liksom våra konstanta vittnen hela tiden.
Och sen är det ju att porren är ju extremt grov idag. Mm. Och det vet man ju också att män som tittar mycket på grov porr, de klarar inte av att ha ett normalt sexliv.
Mm.
Och vill då göra det de ser på film med sin kvinna. Mm. Eller kanske tvingar kvinnan att titta på porr tillsammans med honom.
Mm.
Så det är ju...
Ja, det är en faktor. Mm. Absolut.
Mm. Det är så jävla mörkt.
Mm.
Det är så mörkt att... Ni känner säkert till Maria Alin. Hon var hos mig. Hon föreläste så mycket om porr och... Och alltså, hur tidigt pojkar börjar konsumera porr. Alltså, men där känner jag också lite, halloj föräldrar. Sluta vara så naiva när det kommer till era söner.
Mm.
Man måste ju uppfostra söner till att aktivt inte bli våldtäktsmän.
Mm.
Man måste ju våga inse den liksom, faktorn hos sina söner.
Mm.
Sluta bara prata om att liksom, döttrarna inte ska bli våldtagna. Vem är det som våldtar? Jo, det är våra söner. Mm.
Och det här grova våldet som är bara några klick bort.
Mm. Men nu får ni rätta mig om jag har fel. Men visst är det så att det kom en rapport för inte så länge sedan. Eller inte en rapport, men typ en... Att jourerna kanske förstod att män som slår sina kvinnor i utsträckning också... Alltså det ingår nästan alltid ett sexuellt våld och att det också alltid går ut över barnen på något sätt.
Jag kan inte svara på hur det går ut över barn. Alltså jag tänker så här, det sexuella våldet är oerhört utbrett.
Mm.
Och det ingår ju i det när vi pratar kring våld. Så är det ju. Och barn är ju nästan alltid vittnen. Även om barn inte har bevittnat så vet ju ofta barn om vad som sker och händer. Mm. Men det kan ju...
För jag menar, sexuella övergrepp mot barn behöver ju inte vara... Det är ju ett övergrepp att se sin pappa våldta sin mamma.
Absolut, och det är ju ett övergrepp att bara se sin pappa slå mamman.
Ja.
Men absolut, jag tänker ju precis som Åsa var inne på förut, att det är väldigt, väldigt vanligt att man själv inte förstår att man är utsatt för sexuellt våld.
Mm.
Om man är gift med sin partner.
Ja.
Då tror man att... Ja, då har han också fått en att tro att vi är gifta. Det här ska du ställa upp på. Och att man också tror att barnen inte har sett.
Mm.
Nej, de har inte sett någonting. De sov. Och vi har ju en barnkontaktperson på vårt boende som pratar med barnen. Och, alltså barn hör. Mm. Barn ser. Men, barn vet.
Och
barn
förstår.
Ja, och de förstår vad som händer. Så det blir ofta en liten överraskning för mamman. Som har kanske trott att det här har skett bakom lyckta dörrar. Men tyvärr är det sällan så.
Då, fy fan vad mycket ångest.
Mm. Mm.
Fy fan vad mycket ångest alltså. Mm. Varför kan de inte bara sluta? Är det för mycket begärt?
Nej, det är det verkligen inte. Men det är ju just att vi önskar ju att vårt jobb inte skulle finnas. Mm. Mm. Men tyvärr så känns det ju lite grann som tvärtom.
Mm. Mm. Det blir inte mindre.
Nej, det blir inte mindre.
Men har ni liksom, sker det liksom på universitetet med så här maskulinitetsforskning om varför män faktiskt slår?
Det kan inte jag svara på.
Nej, alltså, vi får nästan alltid den frågan. Och det blir lite grann att gå in i någon annans profession.
Ja.
Vi jobbar ju inte, vi lägger ju inte så jättemycket fokus på förövare på det sättet. Vi erbjuder ju samtal. Ja, lite så. Det är lite så här... Vår vardag består ju av att arbeta med våldsutsatta.
Mm.
Så man har ju viss mått av arbetstid och viss mått av tid i livet. Så att vi är kanske inte bäst på att besvara det. Däremot måste vi ändå säga att förövare är ju väldigt medvetna om vad de gör. Det är ingen, många som är utsatta tänker sig, vet han om vad han gör? Eller vet personen om att det här... Ja, man vet när man kör mot rött. Man vet när man kränker något personliga sfär. Man vet när man stoppar in den, när man inte ska stoppa in den. Alltså man vet.
Precis.
Så det är väl sånt att det finns en medvetenhet, det är riktat, det är kontrollerat. Mm. Sånt vet vi ju, och det vet vi på grund av forskning.
Mm.
Och sen vill jag bara återkomma till det här med det sexuella våldet, att även om man lever med en person som man kanske vill ha ett samliv med, så kanske man inte vill ha vissa saker. Alltså man kanske vill ha ett vanligt samliv, men att man vill inte bli fotad eller kanske inte vill bli filmad eller sådana saker. Att det är väldigt mycket gråzoner och därför blir det också väldigt svårt att inse vad man lever i.
Mm.
Det är ett väldigt komplext problem.
Mm.
Och just det här med kontrollera att männen, nu pratar vi ju då nästan uteslutande om män.
Men ja, jag vet. I det här fallet, vi hoppar lite med förövare män.
Ja, precis, med förövare män. Ja. Men att de vet vad de gör. Mm. För att det är ofta så här, men han vet inte, han ser rött, han kan inte styra sig. Nej, men gör han det här på ICA? Mm. När ni går på gatan? Mm. När ni är hemma hos dina föräldrar? Nej, det gör han inte. Det betyder ju att han kan kontrollera det. Så det är ju en viktig faktor att tänka på.
Mm.
Att det är kontrollerat, det är systematiskt, det är...
Men det, men det kan göra väldigt ont att inse att jag lever med en person som faktiskt medvetet gör så här saker.
Fastän det sårar henne. Mm.
För det var ju det du var inne på förut, du frågade varför går hon eller varför stannar hon och sådär. Det finns ju någonting, och det är ju Karin Holmberg bland annat som har varit med och tagit fram det här, just det här traumatiska bandet. Mm. Visst är det Karin som har varit med?
Ja.
Och det är ju inte bara ett band som binder en till sin förövare, utan det är ju väldigt många. Det är rädslan för vad som ska hända. Det kan vara tryggare och säkrare att veta var han är. Därför stannar man, för då har man kontroll.
Mm.
Så man vet vad han gör. Lämnar man honom, då vet man ju inte var han är. Då kan han ju vara bakom vilket gathörn som helst.
Ekonomiskt.
Ekonomi kan det vara. Det har vi inte varit inne på, olika typer av våld. Nu har vi bara pratat om det fysiska, men det finns ju också det här ekonomiska, det materiella. Det psykiska har vi varit inne på. Så att det finns ju många olika typer av våld och olika band, barnen.
Man kan ju vara gay och inte vill bli outad av sin partner, att man lever med den personen.
Precis.
Ja, men sen tänker jag också, alltså, som lesbisk själv, jag vet ju hur... Alltså, när jag och mina lesbiska kompisar, om någon av oss har blivit behandlad illa av sin flickvän, alltså, stödet är ju... Alltså, man reagerar inte på samma sätt som man reagerar om det hade varit en straight tjej som hade liksom blivit dåligt behandlad av en snubbe. Då hade man bara, vet du vad, nu är jag fucking hembesök. Den här jävla killen ska inte få hålla på. Men det är ju mer sett med blida ögon, tycker jag. Och jag har saknat det i vår liksom lesbiska feministvärld, att vi inte har någon agenda för hur vi ska behandla sådana situationer.
Vad tror du det beror på?
Dels tror jag jättemycket att det handlar om okunskap, att man inte vet vad man ska göra, men också av att man har sån otroligt stark kvinnosolidaritet, att man är så här, systerskap framför allt. Och att man känner förövaren.
Mm.
Sen har vi haft liksom några situationer där liksom kvinnor har blivit anklagade för våldtäkt och man vet inte hur man ska göra. Och liksom, när män blir anklagade för våldtäkt, då har vi inte... Alltså då, man misstror ju inte liksom offret en sekund.
Mm.
Men det blir ju svårare. Liksom, eller jag tycker att det är... Min erfarenhet är att vi liksom har haft svårare i vår krets liksom att dela med det.
Och det kanske är därför att det inte har varit accepterat i samhället, så att vi har inte samma vana vid att hantera de frågorna. Så därför
det är liksom det rätt nytt fortfarande.
Men om man tänker då att våld är då makt och kontroll, så kommer man en bit på vägen och inte tänker kön så mycket. Precis. I det här fallet, det som du beskriver.
Ja, jag lärde mig så sjukt mycket av Karin när jag intervjuade henne.
Mm.
Hon är också ett riktigt levande lexikon. Liksom.
Ja, verkligen. Mm.
Men vad tycker ni är det svåraste med ert jobb?
Jag kan väl nu bara spontant, jag kan väl känna lite grann att backlash är lite slitet uttryck, men att vi jag tycker vi gör mycket, vår organisation gör mycket, vi gör verkligen en förändring. Och ändå kan jag ibland uppleva att vi står lite och stampar. Alltså det vi pratar om, frågorna på samhällsnivå, det politiska. Men till syvende och sist så är det väldigt mycket, jag bara tänker språkbruk, hur ungdomar pratar i skolor. Alltså det, jag kan känna, jag vill inte säga hopplöshet, men lite så här, wow.
Mm.
Det är så jäkla många steg fram, men herregud vad vi är att gå bakåt.
Mm.
Och bara som du också nämnde, du Anneli, där med pornografin.
Mm.
Alltså...
Det går åt fel.
På riktigt, vad har vi för krafter emot oss? Mm. Vi gör massor, vi kan så mycket. Och jag menar, jag föreläste för flera år sedan för en grupp unga killar, och det var 16 år, som sa till mig så här, men hur vet jag om en tjej vill eller inte?
Oh,
och det var jag, i det här fallet blir ju modigt att ställa den frågan egentligen i det sammanhanget. Men om man tänker så här, ja, du kanske ska fråga eller låta bli. Men, alltså så att, alltså
jag kan känna eller bara, men lite... snälla, uppfostra pojkar så att de får empati, att de blir inkännande.
Så det är väl en svårighet, liksom känna att vi gör så mycket, vi blir så duktiga. Unga kvinnor blir väldigt medvetna. Jag träffar ju unga kvinnor idag som är födda på 2000-talet, utsatta för sexuellt våld, som kan vara väldigt så här, tydliga med att jag ville inte, jag har inte sagt ja till det här, därför gjorde han fel. Och jag kan bli, wow, fan, shit, du är född på 2000-talet, du snackar på ett annat sätt, du har mer än samtyckestänket. Jag kan känna en förhoppning i det. Och så räcker det om man läser någon rapport om pornografin eller ungdomars syn, och så bara... Nej.
Ja, men det är manssamhället, det lägger sig som en blöt filt över oss.
Precis, och jag tänker det är ju jätteviktigt att uppfostra våra söner till att inte bli våldsmän. Men också då att uppfostra våra döttrar till att känna att man, du har rätt att säga nej. Det är din rättighet. Så det gäller ju båda. Jag tänker på, om jag ska säga vad jag tycker är någonting utav det svåraste utifrån boendets sätt, så kan jag tycka just nu, det finns jättemycket svåra frågor naturligtvis, svåra situationer. Men det svåraste är egentligen, vad händer sen?
Just det.
Var ska de ta vägen? Det finns bostäder, det är ju väldigt många som går tillbaka till sin förövare, just därför att det inte löser sig med bostad. Och när man kommer till oss, alltså hela livet blir ju på paus. Man kan inte gå tillbaka till sitt jobb, därför att förövaren söker ju upp dig där. Barnen kan inte gå i skolan, för att där kommer förövaren att hitta dem. Så att det är ju enormt stort avbrott. Förövaren kan ju fortsätta leva precis så som han tidigare har gjort, medan kvinnan och barnen i det här fallet står på paus. Så att där skulle vi behöva mer samhällsansvar. Jag tänker på fastighetsägare. Och det vore skönt om det fanns en lag att ett visst antal lägenheter måste gå liksom varje månad till de här syftena.
Vi har ju den här 1% liksom rekommendationen att när nya hus byggs eller liksom lägenheter, så ska 1% gå till att utsmycka offentlig konst. Då borde 1% också bli skyddat boende.
Absolut. Om du lyssnar någon nu som råkar vara fastighetsägare. Hallå, hör av er. Gå in på vår hemsida.
Det är bara tjejer utan pengar som lyssnar på min podd. Men om det sitter liksom någon riking där ute med massa lägenheter. Hallå, gör, alltså pay your dues.
Ja, gör något.
Ja, rädda lite liv. Jag tänker, förövarna. Det är också det att om deras... Men ponera, de lever liksom ett helt vanligt svenneliv. Han är mellanchef. Helt plötsligt så försvinner barn och frun. Då kan, alltså hennes skräck är också, vad säger han till grannarna? Har hon stuckit som en psykopat? Alltså han kan ju liksom bara... Fy fan. Men här tycker jag kommer en väldigt bra fråga. Vad gör ni när ni inte vet vad ni ska säga som svar? Alltså jag tänker till... kvinnorna som är hos er.
Jag tänker att de har ju många svar själva. Vi sitter ju inte så mycket och pratar så här, utan det är ju, jag tänker att de flesta personer vet inom sig vad man behöver göra i sitt liv för att göra någon form av förändring. Vi bara finns alltså någon form av
spegel.
Precis, bra.
Ja, det är så. Men det är inte farligt heller, tänker jag.
Nej.
Att säga att man inte vet.
Nej.
Det är ju vi är människor.
Nej. Ja, ni är inte gudar, höll jag på att säga. Men det är ni ju nästan.
Ja, nästan. Ja. Men inte riktigt. Så när vi liksom hamnar i den där icke-gud-tillståndet, då kan man säga faktiskt, nej, jag vet inte. Det är inte så farligt.
Jag tänker att det är så jävla viktigt bara att bekräfta människor. Alltså att vara obekräftad är väl ett av de tyngsta. Det tyngsta. Att bara bli bekräftad. Vi kan ju aldrig förstå, men vi kan ändå säga att vi hör och vi ser dig. Alltså, vi slänger ju så mycket med så här ord, men alltså bekräftad, man bara tänker vad det betyder att bli bekräftad. Och det kan ju bara bli att sedd, man ser på någon eller möter någon.
Ja, men de här kvinnorna...
Det är oerhört viktigt. Alltså du och jag är ju faktiskt två personer som ofta får höra en historia för första gången. Att vi kanske, det är inte ovanligt att vi får höra det. Jag har aldrig sagt de här sakerna till någon. Jag har försökt eller jag har antytt, men att just det här har jag inte berättat. Det är ju oerhört, det är stor ödmjukhet. Jag tänker både du och jag har i det att vi får de här...
Alltså det är ju, de brukar tacka för samtalet och då brukar jag alltid tacka för förtroende.
Ja, det
för det är ju verkligen ett förtroende man får.
Det är sant.
Att någon lägger... sitt livs berättelse i ens knä.
Det är en som undrar, hur kan jag hjälpa till? Alltså om man inte vill jobba hos er, men om man kan, om man vill så här, om man vill skänka grejer, hur gör man då?
Då går man in på vår hemsida och där brukar vi skriva det vi behöver. Och så kan man ringa oss också och fråga, för att vi har ju, vi får ju många förfrågningar, men vi har ju tyvärr inte så mycket utrymme att förvara saker. Så vi brukar skriva upp när det saknas vissa saker. Och det absolut bästa, ja, men det kan ju vara presentkort på skoaffärer, klädaffärer och sådana saker. För många kommer ju utan någonting. Man kanske bara har hämtat barnen på förskolan och sen måste komma.
Bra, här har jag någon som har skrivit, hej, jag har miljoner frågor. Men här är några. Ja, hur fungerar finansieringen för ert arbete och är det tillräckligt?
Pengar behövs det ju alltid mer av, kan man ju säga.
Ja.
Men vi finansieras ju lite uppifrån. Men sen är det också gåvor. Jag har inga siffror. Har du det, Åsa?
Nej, men vi söker ju verksamhetsbidrag varje år. Och sen har vi ju också det skyddade boendet. Genererar ju en del. Och sen har vi medlemmar. Man kan bli medlem. Jag tänker det är också ett sätt att stödja oss. Att bli medlem på Alla Kvinnors Hus.
Det ska jag bli.
Det är ju inte de största intäkterna kanske. Men det säger ju inte någonting om hur många medlemmar vi har. Vi har runt 500 idag. Och vi har stått och stampat där de sista åren. Så att bli medlem hos Alla Kvinnors Hus är också att visa att vi står bakom oss, tänker jag. Så
Ni som lyssnar nu, då går ni in på, så om ni lyssnar på telefonen, då går ni in på er internet och så söker man bara Alla Kvinnors Hus.
Bli medlem. Så det skulle vara en sak, tänker
en
jag.
En annan sak att hjälpa och stödja oss, det är ju faktiskt att sprida oss på Instagram och på andra, av Facebook, sociala medier. Så att fler människor uppmärksammar och ser att vi finns.
Tänk till exempel nu på Alla hjärtans dag. Istället för, eller och, för att köpa en blomma till någon som du älskar, fanns det in en slant här till någon som har förlorat den de älskar och blivit liksom psykad och misshandlad av.
Jättebra.
Hur bra kampanj.
Ja. Så himla bra kampanj.
Tack.
Tackar vi för.
Ja, men det kan man ju göra. Jag brukar alltid uppmana lite då och då och skänka pengar till Rosenlundstödet. Men det är liksom i Göteborg, det är liksom alltid bara, alltså mäns våld och sexuella övergrepp, det är liksom, fy fan vad det tär på livets budget typ. Alltså det är bara, tänk så mycket roliga grejer vi hade kunnat hålla på med.
Och det kostar, nu vi pratar väldigt mycket om det privata, alltså hur mycket det kostar för den enskilda individen, men vad det kostar på samhällsnivå. Det är enorma siffror. Man tänker polis, sjukvård, kuratorer, BUP, skola. Herregud vad våld i nära relation kostar vårt samhälle. Det är liksom hisnande, det är väldigt skrämmande siffror.
Och barn, många barn som går sönder och som faktiskt har väldigt svårt att bli hela igen. Kostar ju enorma summor långt. Alltså många, många år efteråt.
Kan man gå tillbaks till en man som har slagit en i flera år? Alltså, kan män sluta slå?
Nu blir ju återigen de här frågorna om män igen, känner jag. Men jag tänker... Jag kan ju inte sitta och ge upp människor. Tänker att det är klart att det går att förändra sig.
Men om man kollar på era erfarenheter?
Alltså...
Vill man leva med en person
det beror
som har
ju
skadat
lite grann, ja men precis, vill man leva med en person som har skadat en så mycket?
Det är ju jag väldigt... vet ju att det finns ju kvinnor jag har träffat som har fortsatt att leva där mannen kanske har slutat med sina fysiska uttryck, men att de här mentala, psykiska lever kvar. Och då blir det lite grann som, ja men jag slipper det ena, men vad är nivån på en bra relation? Så. Men vi kan ju inte sitta som någon domedagsprofet och säga, nej men det går aldrig. Nej. Det är klart att människor kan förändra sig, absolut. Och det finns ju verksamhet för män och inom kriminalvården och så. Så att jag vill vara positiv, men jag tänker att livet är inte så himla långt och det finns många relationer. Så varför egentligen? Det sitter ju, men det finns ju ärr, tänker jag. Fast herregud, jag vet inte.
Nej, och det finns ju det, jag tror att det är många olika skolor också. Det handlar ju också, är det till exempel en människa som en psykopat, då kanske det är svårare. Om man själv inte anser att man har ett problem. Vi möter ju många sådana kvinnor som har levt tillsammans med män som själva inte ser sitt problem. Som själva anser att de har rätten att göra detta.
De vet att
allting
har...
är hennes fel. Och det de männen känns ju lite svårare att de skulle förändras.
Men jag tycker att det är bra att ni svarar på, fan vet, alltså vi vet inte. För att ni, alltså så här ser ju problemet ut. Det är ju skitviktigt att så här, ni som är de som kan mest om detta, att ni...
Det är snarare vad jag möter kvinnor som säger nej, men jag vill inte lämna, jag vill leva i den här relationen, jag vill leva med honom, men jag skulle vilja hitta, vi får verktyg i vår relation och kanske lära sig mer, som en kvinna jag träffade länge som var utsatt för väldigt omfattande sexuellt våld i relationen, men det slutade ändå med att hon valde att lämna eller separera för att när hon fick insikt om vad hon faktiskt hade levt i under så lång tid och hennes barn och konsekvenser av det och hur hon hade förhållit sig till honom under många år, då vill hon inte vara i den relationen.
Nej, thank god. Fy fan. Alltså det, hur ser liksom säkerheten ut för er? Känner ni liksom att ni lever... alltså känner ni er trygga på er arbetsplats?
Ja, det är
det. Ja, det är absolut.
Gud, vad skönt. Mm. Jag undrar lite...
Alltså jag skräms över... Jag imponeras över kvinnor som går ut i media och pratar om de här sakerna. Alltså jag skräms av näthat och sånt. Jag blir imponerad av kvinnor som pallar, orkar... prata. Mm. Vi jobbar ju väldigt dolt hos oss på det sättet. Vi är anonyma på det sättet. Mm. Vi gör mycket men vi hörs och syns inte kanske. Mm. Och det kan jag känna mig både skrämd över och imponerad över de kvinnor som vågar och hur det ser ut. Mm. Hur mycket hat.
Mm. Nej men män är ju, alltså de, ett tag kände jag, gud, det måste finnas typ 10 män ute i Sverige som har som, alltså heltidsjobb att hata mig. Mm. Alltså som liksom var jag en figurerade. Var en liten, alltså var man, de ploppar upp var som helst.
Det är ju så synd liksom att kvinnor ska vara så hotfulla bara för att man vill ha jämställdhet.
Så att vi påvisar att män kan vara farliga.
Ja, precis. Och det är liksom, det är ju inte ens män som jag träffar, men det är så att alltså, jag kryssar i så många boxar varför, alltså jag är lesbisk och tjock. Alltså det, tjock speciellt och feminist, det är det värsta män vet. Alltså sådana Anders och sånt, det är ju liksom ingen Mohammed som hör av sig till mig, det är Anders och Hans och Lennart och Christian. De är inte men jag slipper i alla fall söka mig till er. Det är en andra som får ta hand om det. Men vad tycker ni om, jag har ju väldigt tydligt svar i mitt huvud på det här, men vad tycker ni? Tycker ni att män behövs på jourerna? Alltså att jobba på jourerna? Suck!
Alltså, jag kan tycka, ur ett perspektiv så är det naturligtvis bra för kvinnor som har väldigt dåliga erfarenheter av män att möta bra män. Men behöver de möta dem på jouren? Det vet jag faktiskt inte.
Nej.
Om det är där som det mötet ska ske.
Nej, jag förstår inte varför den risken skulle behövas tas i ett sånt känsligt skede.
Alltså den risken, jag menar, skulle du jobba... Nej, precis. Jag tänker inte att det kanske är någon risk, men kanske att det inte skulle vara bekvämt för kvinnan. Alltså vi tänker ju att det ska vara en fristad.
Ja, precis.
Så att det är ingen lätt fråga att svara ja eller nej på. Men
jag tänker...
Om jag som privat... person.
Det får du, Anneli, får prata säga. På.
Precis. Så kan jag kanske tycka att jag ser ingen vits med att det ska jobba en man på själva boendet.
Och det är också så sjukt att det ska liksom vara en känslig fråga för er att svara på. Kan inte bara män förstå? Vet du vad? Ni kan ha något annat jobb. Ni behöver inte vara...
Du kan vara i periferin.
Ni kan jobba på en mansjour eller vad det heter.
Ja, det finns ju också.
Ja, ni kan hålla på med mansgrupper.
Däremot, vi har ju haft en man anställd. Mm. Och män är inte portförbjudna hos oss om det kommer
i sin yrkesroll.
Och så. Så det är ju inte så att det...
Det finns ju så många kvinnodominerade arbetsplatser där all den här frågan kommer upp.
Nej.
Och vi är ju inga manshatare, vi fördömer ju inte män... Det är ju också någonting som kan bli lite skevt och missuppfattat ibland. Bara för att man är feminist och arbetar med de här frågorna så gillar man inte män.
Vet du vad, Anneli? I den här podden behöver du inte förklara sånt. För att det är bara feminister som lyssnar på den här podden.
Jag ber om ursäkt alla.
Men också så här.
Jag har aldrig lyssnat på en podd.
Nej, vi har inte lyssnat.
Men jag också säga så här. Som jag brukar säga. De som säger, är du manshatare? De behöver inte jag ha att göra med.
Nej.
Plus så här, om en kvinna är manshatare, är det så farligt? Hela världen består av kvinnohatare. Mm. Och också, om en kvinna är manshatare, sätt dig ner med henne och fråga varför är det, hon har förmodligen varit med om detta. Det är inte så konstigt. Precis. Om kvinnor hatar män. Mm. Och det påverkar ingen om kvinnor hatar män. Mm. Alltså, Nej, det är inte så farligt med lite manshat. Nej. Ingen har dött av lite manshat. Nej. Det är kvinnohatet som skördar liv.
Ja, precis.
Am I right? Jo, det var en kille här som frågade. Hade det varit intressant att veta om man som man får på något sätt jobba inom jouren, är transman, men vad jag har hört så får man inte göra det. Eller kan man liksom på något sätt hjälpa organisationen jobbmässigt även fast man är man?
Män kan vara medlemmar hos oss till exempel.
Ja, precis.
Hur många män har vi som medlemmar? Alltså, det går ju att vara stödmedlem. Det finns ju så mycket att göra. Mm. Nej, men sen kan vi inte dra alla jourer över en kam, för vi har ju väldigt många jourer i landet.
Mm. Ja.
Vi representerar ju en jour och vi har väldigt många jourer bara i Stockholm. Så, att, så är det ju också.
Men är det nu, för innan var, alltså är det uppdelat nu, antingen är man ROX eller Unison?
Alltså de flesta jourer är medlemmar i en av de organisationerna, riksorganisationerna.
Mm. Och hur skiljer de sig nu? För jag kommer ihåg att back in the days var det känsligt, eller?
Ingen aning. Nej. Som Åsa var inne på förut, vi jobbar på golvet, vi är naturligtvis tar del av saker som Unison, men vi är inte inblandade i, jag vet att det har varit någon konflikt tidigare så där. Jag känner inte till.
Nej.
Utan vi gör det vi ska.
Alltså vet ni att det har liksom gått en timme nu?
Har du gjort det?
Ja. Hur kändes det med podden? Kändes det bra?
Är det avstängt nu?
Nej. Det är absolut påstängt. Men jag vill säga, alltså tack för att ni kom hit och tog ett liksom värdefulla tid. Och kom och delade mer av era erfarenheter. Jag tycker att ni är otroliga. Ni har världens viktigaste jobb. Och jag önskar jag kunde äga fastigheter som ni kunde få. Jag önskar jag hade så jävla mycket pengar. Så bara kasta över. Jag skulle köpa så alla ni kunde gå på spa. För att ni fick chilla lite. Och jag önskar bara att jag kunde trycka på en stoppknapp. Sluta slå.
Ja, verkligen. Sluta slå. Jag skulle vilja passa på bara innan då vi slutar. Att uppmana alla att följa oss på sociala medier. Och sen även dela vidare så att... Det är ju ett sätt att hjälpa.
Mm.
Att någon person faktiskt ser det här. Oj, okej. Jag kanske ska våga slå en signal. Mm.
Ja, och tänka liksom att... Det finns ju vissa idéer om att ringa till Hallå Kvinnors Hus, så krävs det ganska mycket utsatthet. Så är det absolut inte.
Nej.
Jag kan tänka, ta tempen på sin relation. Ring oss.
Det är bra. Jag heter Kakan Hermansson och ni har lyssnat på Under huden med...
Anneli.
Åsa.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson, en podd från L.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.